Ett gäng unga fiskare från trakten kring sjön Genesaret hade tillbringat tid tillsammans med profeten Johannes. Och en dag så pekar Johannes på en för dem förmodligen okänd man och säger: "Se, Guds lamm." Och två av dem följer efter mannen och tillbringar dagen med honom. Och de återvänder sen till sina vänner fulla av entusiasm. "Vi har funnit Messias," utbrister de. Och flera av vännerna får också göra bekantskap med mannen, som ju är Jesus. Och en av dem deklarerar: "Du är Guds son, du är Israels konung." Och så småningom så skriver lärjungen Johannes de här orden i sitt evangelium: "Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd." Jesu närvaro på jorden innebar Guds närvaro bland människor. Johannes, Petrus och de andra lärjungarna fick vara med om fantastiska år. De lämnade allt för att vara med Jesus. Men så säger Jesus en dag: "Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, men dit jag går kan ni inte komma." Lärjungarna är förfärade och perplexa. Ska han lämna oss? Var det han sa? Hela våra liv är ju orienterade kring Jesus. Det är ju Gud själv, Jehova, som är ett med honom. Ska vi nu fortsätta att leva med bara ett bleknande minne av vad det var att Gud fanns ibland oss? Men så fortsätter Jesus med att säga: "Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er." Och förmodligen drar lärjungarna en lättnadens suck. Han kommer tillbaka. Det är okej, grabbar. Han kommer tillbaka. Skräm oss inte så där igen, Jesus. Men vad menade Jesus när han sa att han skulle komma till dem? På vilket sätt kommer Jesus tillbaka? Visst kom han efter sin död på korset. Han mötte dem, han uppmuntrade dem, tröstade dem. Men det kan inte vara det han syftade på här, för efter 40 dagar så upphörde dessa möten. I Johannes evangeliet så fortsätter Jesus att tala om på vilket sätt han kommer tillbaka. Han upprepar först: "Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen." Han introducerar så den helige ande: "Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er." Jesus undervisar lärjungarna om den helige ande och han leder dem in i treenighetens mysterium. Han säger: "Hjälparen som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern." Och den helige ande är också Jesu ande. Paulus skriver i Galaterbrevet: "Gud har sänt i våra hjärtan sin sons ande." Och Nya testamentet kallar också den helige ande på flera ställen för Jesu ande. Jesus försäkrar lärjungarna att han kommer att vara med dem. Men på ett bättre sätt än dittills, hävdar han. "Jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er." Det är bäst för er att jag går bort. Så därför, när löftet uppfylls och lärjungarna på pingstdagen upplevt den heliga ande utgjuten i deras hjärtan där uppe i den där övre salen, så tumlar de ut bland folket i ett tillstånd som får dem att framstå berusade. Och då fanns med all säkerhet denna underbara visshet i deras hjärtan. Han är tillbaka. Han är tillbaka. Och den närvaro som de upplevde, den kände de igen som Jesus. Det var inte bara kraft och frimodighet och inspiration som de tog emot. Det var närvaron av Jesus. Det var ett igenkännande. Han var tillbaka. Helt klart var denna närvaro inte menad bara för de 12 apostlarna. Och inte bara för den första generationen kristna. Denna närvaro utav Jesus genom den heliga ande bör vi betrakta som ett normaltillstånd för den kristustroende, för den lokala kristna församlingen och för den världsvida församlingen av troende. Jesus riktar sig till alla människor när han ger detta fantastiska löfte. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Den som tror på mig. Och så tillägger evangelisten direkt efter. Detta sade han om anden som de skulle få, som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och på pingstdagen så förkunnas också detta allmänna löfte. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så ska ni få era synder förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och vi läser i apostlärningarna sedan många underbara exempel om hur detta löfte uppfylls. Om hur människor får frälsningsvisshet genom den heliga ande, på nytt födelse och en personlig Guds närvaro i sina liv genom den heliga ande. Men jag tänker hoppa över dessa exempel från apostlärningarna och ta oss med lite längre fram i historien, eller mycket längre fram, för att visa att det här löftet på inget sätt är begränsat till den bibliska historien. Det som Jesus utlovat har skett gång på gång på gång, på olika platser och i olika kulturer. Och vi vet därför att det är en verklighet och att det gäller här och idag. Den metodistiska väckelsen som bröt ut i England på 1700-talet präglades mycket av den helige andes verk. Nicky Campbell skriver i handboken om Alfa beskrivningar från den här väckelsen han återger, och liksom också från andra väckelser, men jag ska ta just ifrån denna väckelse. Campbell citerar John Wesley så här: vid 3-tiden på morgonen, medan vi fortfarande var i bön, kom Guds kraft över oss på ett märkligt sätt. Många av oss ropade i fullkomlig glädje, andra föll till marken. Så snart vi hade hämtat oss något från vår förundran och hänförelse över Guds närvaro, brast vi ut i lovprisning. Och han fortsätter: följden blev att den heliga ande började röra sig bland oss med en förunderlig kraft när vi samlades i hans namn. När personer föll till marken under predikan fick de förbön, tills de blev fyllda av glädje och frid i den heliga ande, något som ofta skedde på ett ögonblick. Wesley beskriver inte bara en känsla eller en kraft, han talar om Guds närvaro. Guds närvaro. Och ytterligare ett citat härifrån handboken om Alfa. En av 1800-talets betydande amerikanska evangelister, Dwight Moody, han vittnar om en personlig erfarenhet av den helige ande. Han skrev: "O vilken dag! Jag kan inte beskriva den. Jag nämner den sällan. Upplevelsen var nästan för helig för att man ska kunna tala om den. Jag kan bara säga att Gud uppenbarade sig för mig, och jag fick en så stark upplevelse av hans kärlek att jag var tvungen att be honom att ta bort sin hand." Och Moody blev ett redskap sedan för en omfattande väckelse runt om hela USA. Fick vara ett redskap för att många, många människor kom till tro på Jesus. Går vi till vårt eget land då, lite närmare i tiden, till 1900-talets första hälft, kan vi läsa redogörelser för hur församlingar runt om i landet fick uppleva väckelser där den heliga ande var mycket tydligt verksam. Det fanns på många platser en utbredd förväntan på väckelse, för att man hade upplevt det tidigare. Det var människor som en generation där man tidigare i sin ungdom kanske, eller kanske bara några år tidigare, hade upplevt dessa väckelse genombrott. Och man hade en förväntan att det skulle ske igen. Man visste vad Gud förmådde genom den helige ande. Att man hade sett Gud skapa nöd i människors hjärtan. Människor som hade varit borta ifrån Gud. Och man hade sett människor gripa tag om frälsningslöfterna i budskapet om Jesus. Man förväntade och bad att det skulle ske på nytt. Och jag ska redogöra något för ett exempel på en sån väckelse som jag fått ta del av genom en mycket läsvärd bok. Den heter Väckelseminnen. Och det här exemplet gäller en väckelse som bröt ut i Värnamo 1939. Man hade i en församling där planerat att hålla en serie väckelsemöten. Det hette så på den tiden. Det hette så kanske då ibland också. Mötena leddes av en utifrån kallad pastor. Och jag vill framhålla att det här inte är en speciell mötesform eller metod eller person eller så som jag vill framhålla. Utan den heliga andes gärningar i det här skedet. Församlingens möteserie hade endast pågått ett par veckor då, som man skriver, alla tänkbara utrymmen i den då nybyggda kyrkan, inklusive källarutrymmen, var upptagna. Då var omkring 1200 personer samlade i lokalen. Och det var ganska mycket för en liten ort som Värnamo. En tidning skrev i ett tidningsreferat: "Det går inte att förklara detta som skett och sker i Värnamo just nu. Redan en timme före mötestiden är kyrkan så gott som fullsatt. Det kommer bussar och bilar från avlägsna trakter, och över skarorna där inne vilar från första stund en allvarsmättad stämning. När man sitter i kyrkan och lyssnar och ser blir minnet av de gamla väckelsetiderna på nytt levande. Synen av den nyfrälsta skaran är överväldigande. Den griper långt mer än de mäktigaste predikningar. Det går inte att värja sig för den heliga andes kraft. Det går inte att stänga till om hjärtats nöd och ångest." Och så långt tidningsreferatet. Verkningarna av väckelsen begränsade sig inte bara till möteslokalerna eller till församlingen. De sträckte sig ut i samhället, ut i bygden, på arbetsplatserna, i hemmen. Det kan trots allt vara intressant att höra något om den förkunnelse som gjorde så starkt intryck på människor. Den ordinarie pastorn i församlingen skrev så här i en kommentar: Jag måste bara säga om förkunnelsen att det var att den var mycket gammalmodig. Det var också lärorikt hur just denna gammalmodiga förkunnelse grep och betvingade samveten och hjärtan. De unga syntes förstå den lika väl som de gamla. Som predikare hade jag tillfälle att gång på gång sätta frågetecken efter det mycket omskrivna behovet av en så kallad tidsenlig förkunnelse som skulle vara tillrättalagd speciellt för moderna nutidsmänniskor. Det fanns tydligen sådana 1939 också, som det heter. Jag fann att just denna gammaldags, starkt evangeliska men märgfulla väckelsepredikan har ett begripligt budskap även för vår tid. Denna församling, som då från början hade 360 medlemmar, fick under året utökas med 216 nya medlemmar. Därtill hade församlingarna i landsbygden runt om stan fått ta emot hundratals nya medlemmar. Och pastorn beskriver medlemsintagningarna med dessa ord. Dessa församlingshögtider kan aldrig glömmas. Där kom de nyfrälsta, frimodiga och vissa efter sitt stora möte med Herren Jesus. De ägde andens vittnesbörd som en pant på sitt barnaskap. Där var många böners barn. Där var avfällningar som kommit till rätta. Där var människor som sovit djupt i synder och överträdelser, men som nu upplevat på nyttfödelsens under. Där var troféer som hjälten från Golgata vunnit i Värnamo under denna benådade tid. Så långt väckelsen i Värnamo 1939, som på inget sätt är unik för vad den helige ande verkat i vårt land under det förra århundradet. Vad som är särskilt utmärkande för dessa väckelser, det är beskrivningarna av de verk av den helige ande som är så i överensstämmelse med vad Jesus en gång sa med dessa ord. När han kommer, den helige ande, hjälparen, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Vittnesbörd från väckelsetider är präglade av människors medvetenhet om dessa ting på ett personligt plan, synd och rättfärdighet och dom. En djup erfarenhet innan man funnit en förlösande tro på Herren Jesus. Och detta kan bara den helige ande utföra. Men förkunnelsen behöver också ta fasta på det. Och själva på nyttfödelsen, den andliga födelsen, är förstås också ett suveränt verk av den helige ande. Jesus säger, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Vi som lever år 2014, vi kanske resonerar, synd, rättfärdighet och dom är inte realiteter för människor idag. Och knappt för de kristna. Hur ska den helige ande då kunna använda oss som verktyg? Jag vet inte. Men jag tror vi behöver be till Gud att han låter sin ande på nytt överbevisa oss om dessa ting och göra dem till realiteter för oss. Synd, rättfärdighet och dom. Vi kanske kan göra den här versen till vår bön. Vik ej från mitt hjärta hälsosamma smärta, andens fattigdom. Säg mig mina brister, att jag inte mister nådens rikedom. Vi behöver själva ha en djupgående erfarenhet av att det är något allvarligt med synden. att den är något som vi inte kan komma till rätta med av oss själva. Att vi inte bara gör synd, utan att vi är syndare i våra väsen. Ett väsen som endast Jesus förmår att ta sig an. Han gör det med den förtjänst som han har förvärvat på Golgata. Då han led och utgav sitt alltigenom heliga och rättfärdiga liv för att kunna försona människor. Jesus höll sitt löfte till lärjungarna. Han lämnade dem inte faderlösa. Han kom tillbaka. Jesu ande är här ännu och verksam än idag. Han uppfyller människor. Han gör sin närvaro känd. Han har sagt: jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå. Och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Nu är det fullbordat. Nu är elden tänd. Den brinner ut över jorden. Måtte våra hjärtan och våra liv bli bränsle för den elden. Låt oss göra det till vår bön och be med förväntan i tro på Jesu ord. Gud, sänd väckelse och låt den börja hos mig. Låt oss välkomna den helige Ande. Herre, vi tackar dig så, Herre Jesus, att du inte lämnar oss faderlösa. Att du lovar att den som tror på dig ska få ta emot den helige Ande. Få strömmar av levande vatten. Herre Jesus, vi behöver din närvaro. Vi behöver din ande. Kom Herre och fyll oss. Kom Herre och sänd också väckelse igen. I vårt land, här i Mölndal, här i vår församling. Tack Herre att du har gjort detta tidigare, gång på gång på gång Herre. Och du är densamma idag. Amen.